Jo, det var en kvinna som satt på flyget och läste Bibeln. Och det där väcker ju lite uppmärksamhet ofta, för man kan ana liksom, är det där är Bibeln de läser. Så den här mannen, han som satt bredvid, han tyckte att det där var ju lite märkligt. Så han sa, du tror väl inte på allt i den här boken, sa han till henne. Jo, men det här är ju Bibeln, sa hon. Det är Guds ord. Det är klart att jag tror på den. Ja, men till exempel berättelsen om killen som låg i fiskens mage. Den kan du väl ändå inte tro på, sa han. Ja, du menar den om Jona? Ja, det är klart jag tror på den, sa damen. Ja, men, och hur tror du han fick luft i magen under 2-3 dagar liksom? Hur funkar det? Och tanten tänkte en stund och sa, ja, men jag får väl fråga honom när jag kommer till himlen, sa hon. Jaha, och om han inte är i himlen då, sa mannen sarkastiskt. Ja, svarade damen, då får väl du fråga honom. Vi läser i Bibelns ord för att landa inför predikan. Markus 9, vers 14-29, ett litet längre stycke. Som jag tror också pekar mot vad tron är för någonting. Så här skriver Markus, vers 14, kapitel 9. Och jag läser ur Nu-Bibeln. Texten kommer bakom mig, tror jag. När de hade kommit tillbaka till de övriga lärjungarna fick de se mycket folk som hade samlats runt dem och några skriftlärda som höll på att diskutera med dem. Men när folket fick se Jesus blev de överväldigade och sprang fram till honom för att hälsa på honom. Och han frågade dem, vad är det ni diskuterar med dem? En man i folkhopen sa då, mästare, jag har tagit med min son hit som är besatt av en ond ande som gör honom stum. Varje gång anden går till attack slår den honom till marken och får honom att tugga fradga och gnissla tänder. Och han blir alldeles stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den onda anden, men de klarade det inte. Detta trolösa släkte, svarar Jesus. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Ta hit honom till mig. Då kom hon fram med honom. Men när han fick se Jesus började anden rycka och slita i honom så att han föll till marken och vältrade sig med fradga runt munnen. Hur länge har det varit så här med honom? Frågade Jesus hans far. Han svarade, ända sedan han var liten och den har ofta kastat honom i elden eller i vattnet för att döda honom. Ha medlidande med oss och hjälp oss om du kan. Om jag kan, svarade Jesus. Allt är möjligt för den som tror. Jag tror, utropade mannen, pojkens far. Hjälp min otro. Men nu såg Jesus att folk kom springande från alla håll. Och därför talade han strängt till den orena anden och sa. Du stumma och döva ande, jag befaller dig att fara ut ur honom och aldrig mer komma tillbaka. Anden skrek och ryckte och slet i pojken, men for till sist ut ur honom. Pojken låg där alldeles livlös och många sa, han är död. Men Jesus tog honom i handen och drog upp honom och då reste han sig upp. När Jesus sedan kom hem och blev ensam med sina lärjungar frågade de honom, varför kunde inte vi driva ut den? Jesus svarade, den sorten kan bara drivas ut genom bön. Att växa i tro, det där kan ju ge vem som helst lite prestationsångest när vi börjar prata om tro, att växa i tro. Jag tänker så här, vi tror egentligen varje dag på allt och alla egentligen runt om oss. När jag kliver upp så tror jag fortfarande att jag ska kunna stå på mina ben, att jag ska kunna andas och få luft och syre in i mina lungor och i min kropp, att jag ska leva. När jag sätter mig i bilen och åker till kyrkan söndag morgon eller tisdag morgon eller vad det är för dag, så tror jag på att trafiken ska vara så fungerande så att jag kommer levande fram. Så du och jag lever ständigt av tro. Det är när vi börjar tala om tron på Gud som vi ofta blir både förväntansfulla men också frustrerade. Vad är det att tro på Gud? Vad är det att växa i tron på Gud? Och jag tänker att en del av det problemet som finns omkring tron på Gud för oss när vi tänker på det och får lite panik över det, det är att vi har en bild av tro som är för begränsad och för snäv, tror jag. Om vi börjar hos Jesus. Jesus var ganska svår att överraska egentligen. Han visste ofta innan någon sa någonting till honom vad de skulle säga. Det var ofta Jesus kunde avslöja fariseernas eller de laglärdas intentioner. Deras hjärtan kunde han skåda igenom och se vad de var ute efter innan de sa någonting. Han kunde veta vad den samariska kvinnan vid brunnen hade för historia innan hon hade börjat berätta någonting. Han visste att Petrus skulle förneka honom, han visste att Judas skulle förråda honom. Han visste att judarna skulle fängsla honom och romarna skulle korsfästa honom. Jesus visste alla de där sakerna. Det var svårt att överraska Jesus. Att ha ett födelsedagsparty för Jesus utan att han visste om det tror jag var svårt. Han skulle liksom, ni kommer att ha det torsdag klockan 18. Jag vet. Men det finns faktiskt två tillfällen som det tydligt står att Jesus blev förvånad. Eller överraskad om du så vill. Och båda tillfällena handlar faktiskt om tro. Det handlar om tillfällen när Jesus förvånar sig över människors tro. Det ena är i synagogan i Nasaret i hans hemby. Han predikar. Och enligt nu-bibeln så säger man plötsligt till varandra i publiken. Men det är ju bara Marias son. Är inte det här bara Marias son? Snickaren, ni vet. Brorsan till Judas, Simon och så vidare. Och det står i den texten i Markus kapitel 6 att Jesus inte kunde göra några under. Bara bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och så kommer det. Och han förvånade sig över deras otro. Jesus blev förvånad över deras otro. Ett annat tillfälle. Då är det en romersk officer som är en sjuk tjänare. Han skickar ett bud till Jesus och säger, snälla Jesus, kom hem till mig och lägg dina händer på min sjuke tjänare och han ska bli frisk. Och Jesus låter sig övertyga så han följer med och han går mot detta hem där den här romerska officeren bor. Men innan han ens är framme kommer budbärarna och säger, jag är inte värdig att ta emot dig i mitt hem. Säg bara ett ord, Jesus. Så blir min tjänare frisk. Jag är själv en överordnad och har soldater under mig. Och säger jag ett ord så blir det så. Och Jesus blir förstummad. Han vänder sig om mot dem som följer honom och säger, aldrig har jag stött på en sån stark tro ens i Israel. Och Jesus förvånade sig över mannens tro. Det är uppenbart i Bibelns ord, än hur vi vrider och vänder på det, att tron har betydelse. Att tron på vem Jesus är, vad han kan göra och vem Gud är har stor betydelse. Vi möter ofta när Jesus säger och tillrättavisar, inte minst lärjungarna, och säger, vad liten tro du har. Men vi möter också när Jesus möter till exempel kvinnan med blödningar eller den kvinnan som var av kananeiskt ursprung och han säger, gå, din tro har hjälpt dig. Enda kruxet med hela den här inledningen på predikan är att du sitter just nu med ångest precis som jag. Därför att vi känner bara, men vadå, jag har ingen tro. Inte mer än att jag tror att Gud finns och att han är där, ja, och kanske att han lyssnar på mina böner. Men en sån där stark tro har inte jag. Och jag är ju glad att ni inte projicerar min troskurva den här veckan på den här väggen. För den skulle inte se så fin ut. Och det jag menar med det är, du och jag har en bild av tro som handlar om att jag och du måste ha en viss nivå av tro för att kunna be de där starka trosbönerna, eller hur? När Gud liksom har ingett oss den där enormt starka trosvissa, liksom vissheten som gör att inga tvivel, något som helst finns där, då kan vi be de där bönerna. Då händer det. Då liksom finns tron där. Och så är tron plötsligt bara någonting som du eller jag ska prestera i oss själva. Stackars oss. Då blir det väldigt jobbigt att vara kristen. Jag vet inte om vi orkar egentligen att vara sådana kristna. För då handlar det om hur jag mår idag. Handlar det om jag tyckte att jag fick dålig frukost eller bra frukost. Eller om någon sa något dumt när jag vaknade och tyckte att jag hade kvar sömnen i ögonen. Allt det där påverkar ju i så fall vilken level av tro jag har, eller hur? Men det kan inte vara det som Bibeln menar när den talar om tro. Ett bibelord som sammanfattar väldigt tydligt hur Jesus ser också på tron, det är Hebreerbrevet 11, kapitel 6. Pernilla nästan citerade det här förut. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns och att han belönar dem som söker honom. Utan tro kan vi inte behaga Gud. Och med tron så är allting möjligt. Hur ska vi få ihop det här? Vi diskvalificerar ju oss själva direkt när vi hör sådana ord, eller hur? Därför att vi kopplar det till hur vi klarar av att prestera någonting utifrån detta. Hur vi känner, hur vi upplever det. Men tar vi en närmare titt på vad Jesu undervisning är, så är det goda nyheter, min vän. Det är goda nyheter för varje människa. Därför att då blir det så tydligt att det är Gud som botar, befriar och räddar. Det är bara Gud som kan göra det. Det han vill är att han vill samarbeta med dig och mig. Det han vill är att vi ska lita på hans kapacitet att göra det. Inte på våran trosnivå. Hur mycket du och jag har lyckats uppbåda av tro idag. Tro måste på något sätt vara att ta steget ut i det okända och lita på att Gud bär. Det här har du hört precis som jag många gånger. Ändå har vi så svårt att förstå det. Att tro måste handla om vem Gud är och vad han förmår och att han vill samverka med mig fast jag tvivlar. Och kanske tvivlar vi till och med varje dag. Men vi tror också varje dag. Och Gud vill samarbeta med oss. Och jag tror att mycket av pressen försvinner när vi inser att även om jag brottas med tvivel och frågor om livet, så är Gud stor och mäktig att göra det som vi ber om och det vi frågar honom om. Det som han säger och initierar, det kan han slutföra. Det är inte jag eller du som utför undren. Eller frälser en människa. Eller förändrar en situation i grunden genom ett mirakel. Det är bara Gud som kan göra det. Alla brottas vi med tvivel. Ett liv i tro är inte ett liv utan tvivel. Men det är ett liv som fortsätter och säger, jag förtröstar på att Gud har allting i sin hand fast jag har massor med frågor och också tvivel. Så tron handlar mycket mer om vilken riktning har jag än hur jag mår just nu. Tron handlar mycket mer om vart är jag vänd, åt vilket håll är jag vänd, än hur mycket jag tycker att jag har en tro som är stark eller svag. Jag tror att det handlar om att fästa vår blick på Jesus. Jag tror vi känner igen oss i mannen som vi läste om nyss. Jag tror, hjälp min otro. Jag tror, det vill säga jag tror att Gud finns. Jag tror att Gud är verklig. Jag tror att han är sann. Jag tror att Gud är stor, att han är mäktig. Men jag tvivlar också en hel del ibland på, når mina böner fram? Varför får jag inte de svar jag tycker att jag borde få? Och jag behöver växa i tro. Men hur växer man i tro, mina vänner? Ja, det är inte att förneka omständigheterna. Det är inte att säga, ja men då bekänner vi oss att jag känner mig lite förkyld. Nej, men jag är inte förkyld. Nej, det tar jag inte emot, utan jag är inte förkyld. Och så tar man tempen och så säger man, jag har ju feber. Nej, jag har inte feber. Jo, men är jag sjuk så är jag sjuk. Men jag kan gå med det till vår Herre och säga, Herre, du säger att jag blir förkyld nu. Jag orkar inte. Ta hand om det, snälla. Tro inte att förneka omständigheterna. Tro inte att låtsas och bekänna något som inte finns eller inte är. Tro är att hålla fast vid att Gud är där, även om jag inte skulle ha det så bra just nu. Alltså måste tro på något sätt i grunden vara två saker. Tro måste å ena sidan vara, jag litar på Guds karaktär, den han är. Är ni med mig? Om Gud är trofast, sann, verklig. Om Gud håller för det här livet. Om han håller för evigheten. Då håller jag fast vid det. Alltså Gud är trofast. Det är grunden för vår tro. Det andra är, och som då handlar lite mer om oss. Det är att jag vågar lita på honom så att jag kan ta steg ibland. Fast jag inte vet exakt vad som kommer att hända. Det vill säga, jag litar på hans trofasthet och jag går. Och det är därför en del säger att tro stavas ju inte T-R-O utan R-I-S-K. Det har jag sagt många gånger under de här åren i Elim också. Och ni har hört det. Men det är ganska bra. Alltså, det finns en risk i tron. Därför att jag kommer aldrig att veta helt förrän jag går. Förrän tron utövas. Förrän jag gör det där som Gud någonstans har ingett mig, sagt till mig, påmint mig om, gett mig ett löfte om. Och så går jag i förtröstan på att han håller. Inte på att min trosnivå är här uppe, utan på att han håller och att han bär. Att han lyfter och att han kan göra det han har sagt att han ska göra. I varje relation handlar det om tillit och förtroende. Inte om det jag kan se eller röra vid. Om jag kan krama min hustru, det är bra. Det kan väcka liksom känslor av förtroende och att jag är omtyckt och hon är omtyckt och så vidare. Men i grunden handlar kärlek eller en relation om att det finns tillit och förtroende. Vilket gör att vi kan dela säng med någon, men vi kan ha noll förtroende och avståndet är gigantiskt mellan oss två fast vi sover i samma säng. Men det kan också vara så att vi är på helt olika delar i den här världen och det finns förtroende och tillit och det finns en sån närhet som gör att det bär genom allt. Det måste finnas förtroende och tillit i en relation och så är det med Gud. Och då tänker jag, det är där som grunden finns. Det är där jag behöver växa. Att min tro blir starkare. Därför att jag håller mig nära honom som är trofast. Därför att jag lär känna han som älskar och som har gett sitt liv för oss. Jag håller mig närmare honom. Då växer min tro på, då ser jag ju hur trofast han är. Förstår jag vem han är. Och så växer min tro sig allt starkare. Samtidigt så läser vi du och jag. I Jakobs brev så är en tro som inte omsätts i praktisk handling död. Och där kommer genast smygande lite prestationsångest igen. Känner ni det? Jag brukar känna från vänster sida upp mot njuren och sen sakta kliver det uppåt liksom mot hjärtat. Men då måste man vara snabb och så klippa och säga, det är inte jag. Det är hur trofast han är, den han är, hur mycket han älskar. Det är där det sitter. Och samtidigt handlar det om precis det som judarna haft klart för sig i alla årtusenden. Tro handlar om en handling och vad vi gör. Det är ett verb. Medan vi och grekerna har tagit fasta på att det är ett substantiv. Jag har en tro. Okej, vad säger din tro? Min tro säger att Gud finns. Han är mäktig och stor. Vad bra. Vad gör du av den tron? Vad då gör? Jag tror ju på honom. Och Och det Jakob sätter fingret på är ju lite grann, det spelar ju inte så stor roll vad jag bekänner mig till om inte det får praktisk handling i mitt liv. Och det är därför tro också handlar om vad jag faktiskt förtröstar på och går i och gör av min tro. Och kanske är det så att vi i väst har lite lätt för att hamna i jag har en tro istället för att jag gör en tro. Utan att hamna i att då är allt jag presterar det jag är. Ja, men så är det ju inte. Jag är älskad, jag är ett Guds barn oavsett om jag gör en grej till eller inte. Men Gud kallar mig att gå och att förtrösta på honom och att göra det han säger. När Jesus hjälper den lame mannen, kommer ni ihåg han som sänktes ner genom taket? Det är en sån där klassisk söndagsskolsberättelse och helt fantastisk berättelse om tro. Och det står att när de sänker ner honom, då såg Jesus deras tro. För då såg deras tro. Stod det tro i pannan på dem som sänkte ner mannen? Nej. Han såg handlingen. Han såg att de på grund av förtröstan på Jesus gjorde ett hål i taket och sänkte ner sin vän. Därför att de tänkte, Jesus kan nog hjälpa honom. Så därför gör vi det. Han såg deras tro. Tron är synlig, mina vänner. Tron är inte bara att jag tänker att någonting är sant. Tron är också synlig. Det fanns en lindansare på 1800-talet som hette Blondin. Han gick på en lina spänd över, eller en vajer spänd över Niagarafallen. Och han var ganska känd. Och till en del av hans show så hörde det till att han kunde skrika till publiken, tror ni att jag klarar det? Tror ni att det här kommer att gå nu? Och de bara, ja det tror vi. Och de applåderade och de var så glada. Och så gick han över Niagarafallen och tillbaka. 300 meter dit och 300 meter tillbaka. Och så utvecklade han det här numret alltid. Och så sa han, tror ni att jag kan ta en skottkärra? Och liksom gå över på linan och gå tillbaka. Ja det tror vi, stod publiken och hurrade och liksom verkligen peppade honom. Och så tog han skottkärran och gick fram och tillbaka. Och till slut sa han, tror ni att jag kan ta en människa i skottkärran och gå fram och tillbaka över Niagarafallen? Ja, det tror vi, sa publiken och applåderade. Och så sa han, har vi någon frivillig? Och det blev knäpptyst. Tills en gammal dam kliver fram. Den gamla damen kliver ner och sätter sig i skottkärran. Publiken håller andan. Han går fram, han går tillbaka med den gamla damen. Hon kliver ur och allting är frid och fröjd och alla jublar och applåderar. Vem var den gamla damen? Det var Blondins mamma. Hon kände honom. Hon hade förtroende för honom. Hon hade tillit till att hennes son kunde klara av det här. Tro måste komma till att vi faktiskt förtröstar och litar på vad det är Gud säger och den han är. Kruxet du och jag har är ju ofta att vi ser inte Gud med våra ögon. Men ofta kan vi ju i backspegeln se. Och det är därför tron innehåller en bit av risk. Därför att vi ser sällan direkt, utan vi ser det i efterhand. Och då handlar det om, okej, kan jag förtrösta på vem Gud är och gå? Ja, det kan jag. Och så går man, sätter ut ett steg och tar det. Och så håller det, därför att Gud är där och bär. Sen kan du och jag behöva be om mod därför att vi tycker att vi saknar modet, eller vi tycker att vi inte riktigt har den där, vi vågar alltså inte. Men låt oss inte sammanblanda det för mycket med vem Gud är. Det handlar kanske mer om vem jag är då. Och då kan jag be Gud, Herre, ge mig modet. Och nu gör jag det fast jag inte har mod, och så får man stretcha sig lite på det området. Men tron på vem Gud är, det är ett verb. Det måste hända någonting utifrån det. Spetälske mannen som kommer till Jesus och säger till Jesus, om du vill så kan du göra mig ren. Han hade ju inget tvivel på att Gud kunde. Och när jag läser det, då tänker jag, oh, det där är ju jag jättemycket. Då känner jag igen mig. Jag har inga tvivel på att Gud kan. Frågan är om han gör det för mig när jag ber. Det tvivlar jag ibland på. Ganska ofta. Om jag lägger handen på någon och ber, varför ska Gud svara just på min bön då? Eller om jag ber om att Gud ska ordna det eller det i mitt liv, varför ska han göra det just för mig då? Det kan jag tvivla på. Men jag tvivlar egentligen inte på att Gud kan. För jag har för många berättelser om människor och vänner här och andra ställen där jag känner det Gud har gripit in och gjort fantastiska saker. Och i mitt eget liv också. Och ändå kan jag tvivla. Vill han verkligen hjälpa mig nu? Han kan, ja. Men vill han? Och då tycker jag det är trösterikt att se. Gud vill mer än någon annan. Känner ni till John Wimber som startade Vineyard-rörelsen i USA? Han hade ju en upplevelse av där Gud verkligen kallade honom in i tjänsten att be för människor och inte minst i helande tjänsten. Och han bad i sin egen hemförsamling i ett halvår och ingenting händer. Inte ett svar på bön, åtminstone som jag har förstått och läst det, där han fick se tydligt att Gud grep in och helade någon. Ibland blev de till och med smittade själva av dem de bad för, stod det någonstans. Men inget svar. Förrän det plötsligt händer och Gud griper in och en kvinna blir helad ögonblickligen när de ber för henne. Efter långa böner och många månader av sökande. Och samtidigt som han är med om det undret så får han en bild av himmelen som en honungskaka som sänks ner över människor. Och den där honungskakan är full av honung som droppar eller regnar ner på människor som står under den. Och en del blir kladdiga och får på sig och i håret och överallt. Och en del vill ta bort det. Det är för att det blir ju kladdigt. Andra står och kupar händerna och tar emot honungen i sina händer och dricker och ger vidare till andra av de välsignelser som kommer ovanifrån. Och John Wimber fick klart för sig, Gud vill mer än någonting annat ösa sina välsignelser över sina barn. Mer än vi ber om vill han ge. Tänk om vi kunde utgå från det, vänner. Och våga förtrösta på att Gud alltid vill höra oss. Att han alltid ser till oss. Att han vill välsigna, att han vill hela frälsa och hjälpa. Tänk om det var vår första utgångspunkt och tanke. Må Gud hjälpa oss att vi får landa i det, att vi får ha den förtröstan, att vår tro får växa så att vi vågar tro att han alltid vill någonting för oss. Och ändå handlar det om, och jag ska snart gå in för landning så att vi får fira nattvard. Att använda den lilla tro jag och du har. För det finns inget annat sätt att växa. Hur ska jag kunna växa om jag inte går i den tro jag har fått? Om jag sitter och väntar och ber Gud, ge mig tro. Jag känner för lite. Ge mig mer tro. Jag känner för lite. Gud, nu måste du fylla på. Jag känner för lite. Jag har inte tron, Gud. Nu får du ge mig den. Kom igen. Det är som om vi står uppe på en trampolin 10 meter upp och bassängen är tom och Gud säger hoppa. Och vi säger det, Gud, om du fyller bassängen ska jag hoppa. Och han säger, jag fyller bassängen om du hoppar. Nej, men du får fylla bassängen, då hoppar jag, för då ser jag att det finns vatten där. Nej, du hoppar och jag fyller bassängen. Ja, men du är inte klok, Gud. Jo, jag är klok. Och varför är det så? Man blir frustrerad, eller hur? Det är så mycket enklare om vi trycker på en knapp och så blir det så. Och alltihopa kommer ner och kokas ner till att det handlar om tillit och förtröstan. Det är för att tron i grunden är en relation. Och att lita på någon kommer av när vi vågar ta risker. När jag vågar öppna mitt hjärta för den jag älskar så blir jag sårbar. Och bara då kan kärleken riktigt ha ingång. Och det är samma sak i trons värld. Tron får sitt uttryck i kärlek, säger Paulus i Galaterbrevet. Så när vi öppnar våra liv och tron får liksom ta sig uttryck så finns det ett risktagande i det. Jag kan bli sårad. Jag kan misslyckas. Tänk om jag hoppar och bassängen inte är full. Ja, grejen är ju den, Gud skulle aldrig låta oss hoppa och så skulle vi kraschlanda och dö. Utan vi kommer att upptäcka att det finns vatten i bassängen när vi hoppar. Men det är sällan vi ser att bassängen är full innan vi hoppar. Och det är det som är tro. Att förtrösta på att Gud har goda intentioner för oss, att han vill oss väl, att han inte har något annat i sin tanke än att föra oss in i en djupare relation med honom. Vid ett tillfälle hade Moder Teresa ett besök av en fin man. Spelar ingen roll vad han hette. Och så säger han så här: Moder Teresa, jag skulle vilja att du ber för mig. Att jag får klarhet i en speciell fråga. Nej, det tänker jag inte göra, sa Moder Teresa. Va? Sa han. Varför inte det? Varför vill du inte be för mig? Ja, därför att jag aldrig haft klarhet, sa hon. Men jag har haft tillit. Och jag tänker be för dig att du kan lita på Gud. Wow. Där skruvar hon ju till det. Rätt in i kärnan. Tänk om det är det som är att tro. Tänk om det är precis det. Inte att Gud målar upp den klara färdiga bilden för oss. Inte att han talar om här har du kartan. Utan hur får du en kompass? Om ni kommer ihåg bilden. Kompassen som ger riktningen. Eller går du så ska jag vara med. Lita på mig. Inte jag kommer att ha fullständig klarhet innan någonting sker, innan jag går. Gud vill att vi går och litar på honom. Jag vill avsluta med ett fantastiskt citat och en liten tanke till kring det. Det finns en stam i Indonesien och Papua Nya Guinea som heter Asaros-stammen. Och de har ett talesätt som heter: kunskap är bara ett rykte tills det tar plats eller bor i en muskel. Kunskap är bara ett rykte tills det bor i en muskel. Lite intressant om vi börjar fundera på vad det betyder. Det vill säga, om jag har kunskap om någonting men inte kan omsätta det i handling, spelar det inte så stor roll. Utan kunskapen måste ner och bli till liv, till handling, till praktiska göromål, till någonting som tar sig uttryck i ditt och mitt liv. Och det är samma sak med tron. Abraham, trons fader, som du touchade vid lite grann, Pernilla, där i trons kapitel. Dessa troshjältar. Abraham som vi målar upp som en helt fantastisk, han kallas för trons fader och han är det. Men titta och läs hela berättelsen om Abraham från första Mosebok kapitel 12. Tala om att hoppa mellan tro och tvivel, tro och fruktan för omständigheterna hela tiden. Han får ett löfte om att Gud ska ge honom en löftesson. Och vad gör han? Går och lägger sig med Hagar för att fixa det löftet från Gud. Eftersom Sara var ofruktsam. Och så föds Ismael. Och striden är ett faktum. Eller när han kommer till kung Abimelech och inte vågar säga att Sara som är så vacker och fin och trevlig är hans egen fru. Så i rädslan och fruktan säger han: Sara är min syster. Och det håller på att sluta i katastrof att kungen tar henne som sin gemål. Som är sin älskarinna. Alltså Abraham förtvivlade också. Abraham hade sina stunder av fruktan. Sina stunder där omständigheterna skrev mera av hans verklighet än någonting annat. Och i slutet vet vi att han någonstans har vuxit genom de prövningarna. Så när Gud till slut testar honom med det yttersta testet, säger du ska offra din son Isak, så går Abraham i förtröstan på att Gud har koll. Då har han förtröstan. Han lägger upp sin son till och med på veden och är beredd att lyfta kniven. Han lyfter kniven och Gud stoppar honom. Och jag tänker att Gud vet att du och jag behöver lära oss att förtrösta på honom. Och därför fostrar han oss i det. Därför låter han oss växa i det. Därför låter han oss få ta steg i tro som innebär att vi också tar risker. Därför innebär att du och jag också kommer att ha våra tvivel på vår egen kapacitet och ibland också på Guds kapacitet. Men vi kommer att växa om vi vågar att lita på honom och gå. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du är här. Och tack för att du utmanar oss, Herre. Och det är inte så enkelt alltid, Herre. Vi tycker att Vi kämpar med våra egna tvivel och vi kämpar med alla frågor kring tro, kring bön, kring bönesvar. Och vi tycker att det är så många saker i det här som gör att det ibland blir lite komplext. Men Jesus, låt oss förstå att du kallar oss in i relation med dig. Du vill ha oss nära. Du vill att vi går nära dig så vi hör dina viskningar. Så vi kan lita på den du är. Och det kan vi bara göra om vi lever nära dig, Jesus. Så här, jag ber att vår förtröstan på dig ska få växa. Vår tillit till dig ska få växa. Inte i första hand vår trosnivå när vi tänker på det utifrån vår egen möjlighet att tro, utan vår förtröstan på dig, Jesus. Vi vill växa i förtröstan på den du är. Herre, för oss in i din närhet. Kom i nattvarden, kom i lovsångerna, i förbönen. Rör vi oss, Jesus. Tack för att du är här. Amen. Det kom en bild innan gudstjänsten när vi var där inne till någon. Utifrån det som Hebreerbrevet säger om ankarfästet som når innanför förhänget. Jag tycker den bilden är bra. Jag tror Gud vill uppmuntra kanske oss alla, kanske någon specifikt. Att ditt fäste i livet är inte i första hand vad du kan uppbåda, utan det når innanför förhänget dit Jesus har öppnat vägen till det allra heligaste. Du har en plats i det allra heligaste, allra närmast Jesus. Och det är där din tro får näring. Det är där din tro får näring. Så känner du att det här var till dig eller det här måste jag be om, gör det idag nu. Sök dig nära Jesus, ta emot nattvardens gåvor alldeles strax. Och så går du till förbön. Och så går du och tänder ett ljus och så böjer du knä. Eller så säger du, lägg dina händer på mig och be för mig att jag får verkligen hålla fast vid det. Mitt ankarfäste, det är liksom innanför förhänget, längst in i det allra heligaste, dit Jesus har gått och öppnat vägen för mig. Ta med dig det också när vi ber.